This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Muslimer, kan de känna frälsning? Mustafa, du som är med i nyanser.
Närmsta
som kan komma. Nej, du är ute, förlåt mig. Men
närmsta är ju att komma jihad.
Ja, det är jihad som är.
Frälsning, vad betyder det på engelska?
Salvation. För att i kristendomen, eller i protestantismen speciellt, så får du lära dig att du lever i synd, du är en dålig människa, du måste göra bot och bättring hela tiden, späka dig själv, jobba hårt, inte ha några krav eller önskemål på livet. Du vet, hela den här biten.
Men det är inte katolicism?
Nej, katolicismen får du förlåtelse. Du kan gå till kyrkan och bikta dig och så är dina synder förlåtna. Så att det är en jävla skillnad. Det finns en ganska stor skillnad mellan... Man kan säga så här, katolska och ortodoxa kyrkan står varandra ganska nära. Det är liksom det är semantik vad som skiljer. Mm. Medan den protestantiska är det den som egentligen är mest glider ifrån. Mm. Ja. Och i den protestantiska så det är nästan lite där du ska inte tro att du är något. Nästan lite åt det hållet. Änta du är liksom det. Alltid lite förtryckt. Du ska vara medveten om att du i grunden ändå är en dålig människa med fel och brister. Och därför måste du gottgöra det hela tiden. Och du får aldrig förlåtelse heller. Det får du i katolicismen. Mm. Eller ortodoxa kyrkan för den delen om man vill. Det sa Juggen till mig, hon som Polinas morsa raggade upp när vi var en gång och diskuterade, att tänk vilken hemsk religion protestantismen är, du får aldrig förlåtelse.
Louis C.K.
pratade,
pratade om det igår, men han pratade om katolicism, att katolicism är så.
Nej, men där kan du bikta dig. Och då är dina synder förlåtna.
Ja, ja, men att du är by default en syndare.
Ja, men så är all kristendom. Ja. Vi är ju...
Aha, det är inte inom islam faktiskt.
Nej, i kristendom så alla, men ingen människa är fullkomlig, står det i Bibeln. Utan vi har fel. Jesus dog ju på korset för vår skull, för våra synder så att säga. Ja, det började redan när Adam och Eva åt av det här äpplet eller vad det var. Sen dess har människan levt i synd. Mm. Det är liksom resonemanget.
Nej, islam var inte så.
På vilket sätt är inte islam så?
Du är inte by default en syndare. Du kan vara... a virtuous person. Det är bara your actions are what like they determine if you are a bad or a good person.
Men ser islam mänskliga kroppen som något inherently smutsigt?
Ja, men okay. Because of sex.
Är sex smutsigt?
Ja.
Varför gav Gud dig en kuk då?
To reproduce.
För att du ska vara smutsig.
Varför vill vi reproducera fler smutsigheter? Ja. Det är gnostiskt arv, islam och kristendom. Det kommer från gnosticism. Att världen, det materiella, är skapat av misstag eller av en demon. Så det enda heliga du kan göra är att ta avstånd från den fysiska världens constraint så mycket du kan. Det är därför Matrix på ett sätt är en gnostisk film. Den säger att världen som du ser den är skapad av en ond demon, vilket The Matrix är.
Mm.
Och att din största virtue är att ta dig därifrån så mycket som möjligt.
Mm.
Och transsexualismrörelsen, den är också väldigt gnostisk. Där den säger att du föds i fel kropp. Den rejectar nature.
Mm.
Och säger att vad naturen har gett dig, det är något smutsigt. Du ska inte låta naturen diktera vad du är.
Well, okay. No, in Islam it's not exactly like that. In Islam it's much more has to do with like female sexuality much more than male sexuality in general.
Mm-hmm.
So when it comes to male sexuality, it's much very liberal. You can have sex slaves, you can have many wives.
Very handy. Very handy.
And it's okay. When it comes to female sexuality, because it's basically the female body can be used in a sense by the devil to seduce people of the righteous path.
Har ni följt med den här hon som heter Sara Havanas, och hon heter Sara Kullgren nu. Hon är KD-are och DN hade hittat något klipp från henne från Almedalen där hon pratade om abort.
Ja, hon hade sagt fel, vad var det?
Ja, men hon sa något om att abort typ med förintelsen eller någonting. Hon var 19 år. Hon har bett om ursäkt för det, bla bla. Men hon har skrivit någonting på Facebook nu. Där hon säger så här: ja, men jag ber om ursäkt, det var dumt. Inget kan jämföras med förintelsen, bla bla bla. Men då skrev hon så här: men jag anser att vi måste kunna diskutera att det föds färre och färre barn med Downs syndrom. Och sen fortsätter hon att flickfoster aborteras bort på grund av sitt kön. Enligt FN saknas 140 miljoner kvinnor i världen idag som en konsekvens av könsselektiva aborter.
Det är sant dock.
Jag håller med om det. Och att kvinnor aborteras bort på grund av sitt kön. Jag håller med, det är fel. Men att i samma mening ha att varför föds det färre och färre barn med Downs syndrom?
Men det där menar man att en som föds med Downs syndrom, det är inget fel med det. Den ska också få leva.
Ja.
Och det tycker jag är ett bullshit-argument.
Varför?
För att om du själv inte har Downs syndrom och tittar på en person som har Downs syndrom, tänker du, jag önskar att jag var som den?
Nej.
Varför inte?
Det kan finnas många orsaker, men man kanske inte uppfattar den som har Downs syndrom är kanske att den har typ mindre utvecklad förmåga och så, och man vill inte ha det.
But many of them have health problems as well.
Många har det, men man kan också säga att, men titta, de är jätteglada allihopa.
Det är sant. De är ju, de sitter och har väldigt bra liv.
Ja. Så varför kan de inte få bara vara så?
Ja, det kan de ju.
Ja, enligt ena lägret.
Ja.
Att det är fel att abortera dem. För att det är inget fel att ha Downs syndrom.
Nej, exakt.
Men det är ett
fel. Fast det är ju ett fel.
Ja.
Det är ett fel, kromosomfel, tycker jag. Ja.
Men det är, even medically, it is kromosomfel.
Ja. Plus att du som förälder måste ta hand om den här personen under hela dess liv, more or less.
Hela livet.
Men då blir det komplicerat, för du är så här, ja, men om ditt barn råkar födas utan ben, då måste du ta hand om det barnet hela livet.
Ja, men de är inte...
Okej, okay, men så här, if you
men du måste också
beakta ett friskt barn utan ben.
Nej, men vänta. But here's the thing. If you discover well it's still like the baby still in the mother's belly that he has no legs, won't you abort?
Jo, det hade jag. Ja. Om jag hade fått säga mitt i saken, ja, så hade jag velat abortera det fostret.
Men tänk, du hade bara att ni alla är elitister.
Because we want to have kids with legs.
Jag hade inte brytt mig om en sån grej.
Du hade inte brytt dig, Chang.
Nej.
Här kommer de bli helt beroende av dig. Hela sitt liv.
Men du har ju mer än ett barn. De andra ungarna kan ju ta hand om den utan ben.
Nu pratar vi om utan ben. Okej, okay, jag tror att om Down
utan ben.
I think for Down också, he would be okay with
it. Ja, men det är alltså, det blir lite så här att man ska styra, ah, jag har min mål om det perfekta livet och allting som inte passar in i bilden, det försöker vi få bort.
Inte perfekt, men i alla fall hyfsat.
Ja, men jag har sån attityd, jag tar det som det kommer.
Okej, okay, here. What if he was without a dick?
Ja, det är ju synd för honom ju.
But he wouldn't abort still.
Synd för henne.
Men om du fick välja, Omar, om du kunde få leva fast du hade ingen kuk, hade du valt att inte leva då?
Han hade valt att inte leva.
Jag också.
Men det finns saker man kan göra med byxorna på som också är roligt, Omar.
Som vad?
And I like that it's Chang who's trying to convince us that the dick is not that important.
Fast nu har du en väldigt så här, tysk syn på människan, att vi är någon jävla mekanisk grej, så bilen har inget vänster fönsterruta, du kan ändå åka med den. Det funkar ju inte så.
Nej, men ingen människa är ju helt perfekt.
Nej,
alla,
men om du är man och saknar könsorgan, det kommer,
som de flesta män i Sverige gör.
Ja, fast de har i alla fall haft chansen att inte bli av med den. Det är en stor skillnad. De föddes med en åtminstone. Eller med potentialen.
Muslimer har blivit av med 10% eller något.
Ja, men alltså hela din drivkraft och din energinivå, ditt sätt att se på världen, den kommer förändras om du inte har ett fungerande könsorgan som man.
Jo, men du är fortfarande en människa.
Du är en människa, ja.
Yes.
Men nu pratar vi om valet. Om jag fick välja.
Så här, libertarianismens grundidé är liv en lätt liv. Inte en massa synpunkter. Alltså,
men det är också en sorts religion. Det är en ideologi. Den är fin på papper, men in practice.
Och varför den dåliga verkligheten? Vilka människor ska vi rensa bort, Ashkan?
För att om mina föräldrar hade aborterat, det är inte att rensa bort människor. Om mina föräldrar hade aborterat mig innan jag har en...
Det är som att rensa ogräs i rabatten.
Nej,
innan det växte.
Om jag blir aborterad innan jag ens har en nivå av intelligens eller medvetande, så spelar det ingen roll. Då har inte jag gått miste om någonting.
Så nej, det är mer en filosofisk fråga.
Och det är inte så att innan jag föddes så låg jag och väntade och hoppades på att födas. Så varför ska jag vilja leva utan ben om jag har valet? Varför vill jag tillsätta en människa som kommer få extremt mycket hinder i livet?
Jävla mycket hinder i livet.
Va?
Prova att leva i rullstol i 2 månader.
Ta Stephen Hawking som var... Jo, men det är en bra grej att tänka på.
Av alla som sitter i den rullstols-setupen som Hawking sitter i, hur många av dem har blivit Stephen Hawking?
Alltså, du låter ju nu som den andra sidan när du säger att det blir problem med allt för hög invandring. Så säger de, ta Zlatan!
Min poäng är att om du kan ha bara en hundradels av det liv Stephen Hawking har haft, så är det värt att leva, anser jag. Mm. Även om du är ett paket i en rullstol. Men idag kan du leva ett fullgott normalt liv. Du kan till och med ta körkort utan att ha ben. Du klarar dig själv väldigt bra.
Nej, de behöver massor med hjälp. De med Downs syndrom.
Ja, Downs syndrom. Nu pratar du utan ben.
Men Chang, det handlar inte om att de som har Downs syndrom eller inte har ben ska ha mindre värdighet. Det är inte det. Jag anser att de ska ha exakt samma hög värdighet som vilken
annan människa. Det har du
också.
Det
är en människa, 100%. Det är inte det. Men om du har valet innan den här potentiella människan har fått en intelligens och medvetande överhuvudtaget. Om du kan förhindra att den ska få leva med ett väldigt brutalt hinder.
Jag tycker att det är inte min sak att avgöra vem som ska få leva och inte.
Varför ligger du då?
Varför
ligger du med livmoderbärare?
Vem har sagt att jag gör det? Jag kanske ligger med Hanif, det vet inte du.
Han kanske har kondom också.
Ja, fast du bestämmer ju vem som ska leva och inte leva genom att ligga utan kondom.
Nej, jag vet ju inte vem det kommer bli. Kommer det bli den harmynte? Kommer det bli den utan ben eller downisen? Hur ska jag veta vilken av ynglarna som simmar fram snabbast?
Men argumentet är i alla fall att om man aborterar Downs syndrom, det är som nazism. För att det är som att abortera folk med en viss ögonfärg. Det skulle du inte göra, så varför vill du abortera Downs foster? Och det tycker inte jag håller, för att ögonfärg påverkar inte... I närheten.
Functionality. Exakt. In general. Or health.
Nej, men jag har väldigt svårt att jag ska göra mig till doms över var går gränsen för vad som är ett liksom, liv värt att leva och inte. Jag har väldiga problem med det.
But I mean, at the same time, like, Ashkan had a valid argument when he told, like, if that was the case, you should be producing children all the time.
Nej,
these are all potential lives that you can, you know.
Nej, så här... spermien och ägget var för sig är ju inte liv. Det är när de kombineras som du har fått ihop kromosomsammansättningen och fullgod DNA-kod som kan bli en människa. Då finns hela blueprinten för att det ska kunna bli en människa.
Yeah, but if you take it one step back, you can still make a human being from an egg and a sperm.
Yeah, but you need both parts.
Yes, exactly.
Yeah, but, yeah. It, but why waste, if you waste jerk your off, sperm? You're not killing any babies.
But why waste your sperm?
What a waste. Det produceras nu hela tiden. Det är äggen som man inte kan wasta. För det finns bara ett begränsat antal.
Men det finns inte begränsat antal kvinnor.
Nej, det är sant. Det är därför jag gillar islam. För att man kan ha flera fruar. Man har tänkt på det där. Nej, jag vet inte. Jag tycker det finns en individualism som är väldigt stark i det där hela tiden. Att ah, men jag vill inte ta hand om någon så. Och jag ska inte... Jag har lite problem med det ibland. Jag tycker man ska i sin absoluta omgivning eller sin unga och så. Men folk har sina defekter. De folk är halta, lytta och ingen är perfekt och sådär. Det får man liksom leva med.
Finns det inte en grad av defekt då?
Det är klart det finns grader. Men vi liksom... Folk i Ukraina, nu kommer kriget och allting. Och det är saker du inte kan påverka.
Okay,
så livet är inte bara perfekt, allt är i ordning och hela, det är liksom, vi är tillbaka på Jordan Peterson, vad han säger, att du får liksom stå rakryggad och ta det som det kommer.
All right, but let's have another thought experiment. If we reach a point where we're able by genetic engineering, for example, to increase IQ, would you be against or for that?
Säg igen.
Om man genetiskt kan öka en persons IQ, sitt barns IQ när ni är livmodern, skulle man få göra det eller inte?
You have a chance to make them geniuses. You'll be like, nej.
Jag skulle nog vara mer bekväm med det om du kan göra det beslutet i vuxen ålder själv. Problemet
really?
Är
att man... You wouldn't want to like to decide for your children to make them geniuses if you had the chance.
Är det inte bättre att ungen själv får bestämma när den är gammal nog? Och
men om det inte går, att du måste ta det beslutet när den är i livmodern.
Ja.
Det är bara då du kan aktivera vissa kombinationer. One chance.
An additional 30 IQ points.
Minus nackdelarna att den kanske blir autistisk eller har sociala problem och sådana grejer.
Hur menar du minus nackdelarna? Att finns det risk att det blir så med?
Det finns en viss korrelation med att ha väldigt hög IQ och ha problem med social.
Jag hade nog valt att inte pilla i det alls.
Okej.
Okay. Really? Men, even if it's guaranteed not to give side effects?
Nej, jag hade nog inte pillat i det.
Men när du säger ta det som det kommer då? Alltså om det finns ett foster, den är så pass liten att du knappt kan se den. Liksom. Okay. Och så väljer du att abortera det. Det är en sak. Det är ju inte att ta det som det kommer, tycker jag. Det är av samma skäl som att du till exempel har en försäkring hemma. Du kanske har vapen hemma för att skydda din property. Varför tänker du inte jag tar det som det kommer då? Du har ju massa försäkringar.
Försäkringar har
barnet har ju inte kommit än.
Försäkringar har du ju för att kunna ta livet som det kommer. Det är därför du har försäkringar.
Om
hela världen var exakt perfekt, då hade vi inte behövt försäkringar.
Nej, men är inte abort då en sorts försäkring att oj, nu kom det ett barn, potentiellt barn med Downs. Vilken tur att jag har den här försäkringen.
Nej.
Eftersom världen är inte perfekt, vilken tur att jag har abort då och kan använda det.
Ja, men då ser du ju en abortunge bara som en belastning och ett problem egentligen. Det är ju liksom, jag hade inte kunnat se det på det sättet.
Jag ser att om mitt barn föds med Downs syndrom så är det en belastning som inte är gynnsam.
Jag ser det inte så.
Skulle det nu bli så skulle inte jag överge barnet. Men om jag har chansen att stoppa det så hade jag gjort det.
Nej, jag hade inte gjort det.
Mm.
Du är ju bara lite finare än oss alla andra.
Nej, jag tror inte att det var fin. Det bara... Nej, det går emot bara. Det känns jävligt fel bara.
Är det din värdegrund du går emot?
Jag har ingen värdegrund.
Men
det finns någon sån här grej att livet är bättre bland de lite skadade, halta, lytta och lite de som inte är riktigt som alla andra. Det är de människorna som är intressanta. När alla ska vara någon Howard Hamlin och allt är perfekt i minsta fucking.
Men är inte det lite survivorship bias här? Att du ser bara de som har lyckats ta sig förbi alla de här barriärerna som det innebär. att ha en bokstavskombo eller ha någon sorts fysisk
ja,
defekt.
Ja, men livet, life is a struggle. Det är som, om du lever ditt liv där allt är perfekt och tillrättalagt och det är inga problem eller hinder, vad är det för liv?
Fast det där säger inte jag. Jag säger inte att allt ska vara perfekt. Jag säger bara att ser inte du bara en pytteliten andel av dem som föds med halta och hit och dit och så tror du att det där är frukten av att födas med defekter. För du ser ju inte den som är rullstolsbunden, inte kan ta sig ur sin lägenhet för att hissen är trasig och sitter instängd i sin lägenhet.
Ja, men problemet
och så ska det komma någon statlig arbetare och koka soppa och fiskbullar.
Fast problemet där är ju inte att de egentligen är bundna och sitter i en rullstol. Problemet är ju att folk runt omkring skiter i dem. Det är därför de blir ensamma i lägenheten. I andra kulturer så är du inte ensam bara för att du sitter i rullstol. Det är svensk kultur som är efterbliven där.
Det stämmer, men det är den miljö vi lever i nu.
Ja, men
nej, det stämmer inte heller. Inte. There's a lot of like developing countries that basically lock up handicapped people of different kinds.
Det är faktiskt en av de äldsta trixen i boken. Boken om hur man håller tillbaka jämställdhetskampen. Att ifrågasätta om kvinnor både kan vara bra mammor och duktiga på sitt jobb. Att ifrågasätta om det går att vara en bra medarbetare, en bra ledare, en bra makthavare utan att också vara en dålig mamma. Att ifrågasätta om det går att vara en bra mamma utan att också försaka sina arbetsuppgifter. Och är så eländigt, eländigt trött på det. Jag höjer gärna min röst för aborträtten på andra sidan Atlanten. Det är sorglig den debatt som nu tycks behöva tas igen. Men i Sverige så är inte aborträtten hotad. Och då skulle jag gärna se att vi nu inte backar bandet i andra jämställdhetsvinster som vi har tagit. Den om att kvinnor kan delta på samma villkor som män. Och att vi inte ska behöva välja mellan familjeliv och arbetsliv. Det är en eländigt tröttsam debatt, verkligen. Jag knäckte 80 timmar förra veckan, tror jag. Hämtade tidigt idag på förskolan. Varit hemma och vänt. Kom precis ifrån ett möte på skolan. Och ja, det går ihop. Det är inte särskilt lätt. Man försöker andra saker. Men det är värt det. Och ja, sen går det att ändå svida om till en klänning in emellanåt där också. Och fortfarande göra ett gott jobb, jobba hårt och vara en bra mamma. Hörrni, alla ni kvinnor där ute som kombinerar familjeliv med arbetsliv, stå på er.
Hej!
En applåd.
Välkommen.
Tjena. Hej. Oj, vad det hela. Tjena. Är det Säpo?
Jag glider ut härifrån.
Alltså, det är ju hysteriskt valrörelsetempo nu.
Är det det?
Är det?
Jag sa det till Andrea. Jag uppfattar ju att ni började ju med det här som någon slags liksom middagshäng.
Ja.
Johan Persson i den här stolen.
Man måste trycka skit.
Det här tror jag man trycker. Där.
Ebba, har du den snyggaste säpohunken?
Ja, är det bara en tillfällighet?
Vi är faktiskt kurskamrater.
Han är väldigt proffsig, väldigt trevlig.
Du har inte samma relation som Mona Sahlin hade till sin livvakt?
Nej.
Då har du inte, okej.
För jag är också väldigt trevlig och väldigt proffsig och behöver inte betala för mitt umgänge.
Nej, oj, ouch! Ouch!
Vänta nu, har Mona Sahlin fått betala
för sig? Tack för den här, jag går nu.
Okej, du sa att varrörelsen liksom igång.
Ja, det
vad händer
typ
idag till
tappat rösten. Idag är en tråkig dag. Idag försöker vi få ordning på det här monstret som är min planering. Vad gör vi de veckorna som är kvar till Almedalen? Hur många orter klarar vi av att besöka med en liksom en bushusbil? Så verklighetens folk åker och kampar. Och de 7 veckorna som är själva valrörelsen. Så där är jag är redan i så här slutspurtsfas i mitt huvud. Dit har jag försökt ta mig.
Är alla dagar fullbokade?
Ja. Alltså vi tackar nej till stora partiledarintervjuer nu. För att det är så här...
Sorry. Men till oss kommer du?
Till er kommer jag. Nej, men verkligen så här... det var någon DN-intervju nu. Vi bara, alltså sorry, ni hade behövt fråga om det här för flera månader sedan.
Ja, men DN kan jag förstå att man dumpar. Det är ju...
Men, ja, men så behöver man ju, får man tänka liksom olika fora, olika sammanhang. Sådär.
Vad skulle hända om du blev sjuk?
Ja, men...
Alltså under en längre tid, Gud förbjude.
Ja.
Inshallah.
Är ni alla friska här eller?
Vi är alla friska här.
Bra.
Vad vi vet.
Nej, men
hur tänker man då? Hur stressig är det? Alltså, vad händer?
I alla fall fysiskt. Nej, men så här, jag tappade ju rösten till exempel under mitt tal på Järvaveckan. Och det var ju också en sån här situation. Jag älskar ju att prata med folk, och särskilt om man har hållit ett tal, få liksom den instanta, kan prata svenska och netflix, ska vi se, den omedelbara feedbacken när man har hållit ett tal och får höra vad folk tycker efteråt. Och här fick jag ju verkligen köra liksom en drive-by-tal. Jag kom typ...
Är det bra att säga drive-by när du ska hålla tal i Järvaveckan?
Jag gjorde ett, ja, smash and grab blir inte heller jättemycket bättre. Jag gjorde verkligen en in and out. Kan vi vara överens om att det här är 5 väldigt bra minuter hittills? Vi kommer inte ge en timma om de börjat så här. Jag var där väldigt kort, så kan vi säga. Jag kom dit 4 minuter innan talet och sen så gick jag direkt efter. För jag kom ifrån Rotterdam där jag hade varit med Ulf Kristersson. Vi hade försökt liksom knåda alla våra europeiska partikamrater. Det är ju liksom Moderaterna, Liberalerna som är the odd ones out i Europasammanhang, för vi, den största partigruppen där är Kristdemokraterna. Det är ingen som undrar, vad betyder Kristdemokraterna i Europasammanhang? Där är vi liksom den största gruppen, oavsett om du är muslim, kristen, ateist, kallar det vad du vill, men där är vi liksom den största gruppen. Så där hade vi knådat våra partikamrater för NATO-medlemskap och allt möjligt. Jag hade jobbat jättesent på kvällen, klivit upp supertidigt, kommer hem, hämtar barn, är med mina barn, det är sommarfest på skolan, injärvatal, sen ska jag hem och hinna lägga barn. Så att det blev verkligen väldigt kort där på plats. Men jag hinner inte prata färdigt för min röst tar slut. Så att jag fick bara tacka och gå. Sen hade jag ingen röst på några minuter. Apropå din fråga, vad händer om jag blir sjuk? Jag ska inte bli sjuk. Nej. Det finns andra bra kristdemokrater som kliver in då. Men det är klart att en valrörelse är väldigt sårbar för liksom en partiledare. 2019, EU-valrörelsen, jag hade 39 grader feber och halsfluss och gick på antibiotika och låg verkligen i fosterställning i så här på bilen innan jag sen klev ut i Uppsala för att svara på 18 000 frågor om abort med samtliga mediehus på plats. Jag höll först ett tal, det var sommarhetta, massa folk på plats, alla medier sände live och sen gjorde jag intervjuer tills det inte fanns några frågor kvar typ.
Men Ebba, jag har en fråga.
Mm.
Varför hatar du islamister?
Mm. Gillar du islamister är då frågan.
Gillar koranbrännaren islamister?
Nej, men jag tycker att det är skillnad på islam och islamism. Så, det kan man ju dividera sönder om man vill. Men roughly så folk ska förstå som inte vill kanske liksom skriva en doktorsavhandling på området. Så för mig är det skillnad på att vara vanlig, hedlig, troende muslim. Deras rätt kommer jag att liksom kunna tro på det de tror, praktisera sin tro, tillbe sin gud, kommer jag alltid att försvara.
Inom vissa gränser kanske.
Ja, men om man är som sagt vanlig, hedlig, troende svensk muslim. Och jag har på många sätt ibland lättare också identifiera mig, tror jag, med en del muslimer och hur de upplever att man blir dömd på förhand bara för att man har en tro, för att jag själv har en tro. Jag har liksom varit den eleven som har stått på gymnasieskolan helt ny på skolan med över 100 elever runt omkring mig som verkligen har pressat mig på en lunchrast. Vad ser du Gud nu? Vad tror du på Gud? Vad innebär det här? Kan man ha sex före äktenskapet? Vad tror du? Vad tycker du om homosexuella? Alla de liksom, frågorna. Men för mig är det väldigt viktigt att vi fattar att en ett islam som vill påverka politiken och med tro styra politiska beslut, styra hur människor får leva sina liv och inte, och som inte tillåter oliktänkande, inte respekterar andra, inte respekterar vissa grundläggande värderingar som gällandes för det svenska samhället, är jag emot. Jag skulle inte säga att jag hatar, men det ser jag som ett gift och som en fara för Sverige.
Men det jag sitter på var det du sa, varför det inte finns, varför finns inte 100 skadade islamister, 100 skadade kriminella?
Du går rakt på den heta potatisen. Nej, men så här, för det första så behöver man bena ut, jag önskar inte att någon ska bli skadad. Jag ställde retoriska frågor hur vi kunde hamna så snett att de som egentligen ska äga våldsmonopolet i Sverige, polisen, var de som gick ut ifrån en otroligt farlig, svår situation och var de som blev skadade. Och inte de som ville andra människor illa, inte våldsverkarna. Och då vet vi att en del som var på plats där gjorde det med islamistiska förtecken. Andra gjorde det med kriminella förtecken. Andra för att de har mammor och pappor som inte har satt gränser för dem. Men jag önskar inte att någon ska bli skadad. Kanske. Vad sa du?
Bara förbannade muslimer kanske?
En del var säkert det också. Men jag menar att anser man att på grund av att någon kränker ens tro, och jag har fått min tro kränkt många gånger, anser man att på grund av att någon kränker ens tro så har man rätt att bruka våld mot svensk polis eller delta i upplopp eller förstörelse som har sönder ett samhälle, ett närområde, som är med och kastar sten mot liksom BVC där man bor, då är man fel ute. Och då är man kanske förbi också bara vanlig hederlig, men förbannad muslim.
Men det är också, för mig det är självklart, det du sa att det, ja, om man försöker till exempel att mörda poliser så måste polisen försvara sig själva. Mm. Men vad tyckte du om reaktionerna då?
Men en del av reaktionerna är väntade, men den omfattningen som man valde att misstolka det jag sa och låtsas som att man inte fattar,
ja, det är ett
vad det var jag egentligen. Ja, det är, och det är ett sjukt cyniskt politiskt spel. Och sen har jag inga problem med att folk ställer frågan, ja, men vad menar du egentligen? Hade det varit bra om andra hade blivit skadade? Eller menar du att polisen skulle ha skjutit skarpt? Och när då? Ja, men hur tänker du kring att du som politiker ska ha en åsikt kring det? Då hade jag kunnat dra allt som jag känner till mycket väl. Ja, men det här är tydligt reglerat i lag. Vi har en skjutkungörelse. Det är en extremt hög press på en enskild polisman att fatta beslutet i situationen hur man ska agera. Jag kommer aldrig göra anspråk på att gå in och liksom ta den rätten och besluta kring det. Men de följdfrågorna fick jag inte då, de fick jag sen.
Men alla förstod egentligen.
Ja, kanske inte alla, men många, många fler än de som låtsades som att jag hade sagt något annat om det.
Jag tänkte, du sa att du hatar islamism, och islamism är ju när islam blir politik. Mm. Men du hatar inte när kristendom blir politik, eller?
Det har vi ju ganska lite exempel på.
Men kristdemokraterna, är inte det någonting mellan kristendom och politik?
Nej.
Nej? Som jag sa, islamdemokraterna hade varit ett okej parti.
Ja, beroende på, nu finns det ju ingen sån liksom idépolitisk tradition. Jo, men jag skulle inte säga att det är jämförbart med kristdemokrati.
Okay.
Som ju, så här, när man grundade kristdemokraterna, det var ju flera före detta högerpartimänniskor som valde att grunda kristdemokraterna i Sverige 1964. Vår första partiledare var Birger Ekstedt, innan Alf Svensson blev partiledare. Och Birger Ekstedt var jättetydlig med att han ville inte att KD skulle vara ett kristet parti. Vi skulle inte vara ett religiöst parti, vi skulle inte vara en förlängning av kyrkan. Sen har vi jättetydliga rötter till Pingstkyrkan. Men vi skulle inte vara ett religiöst parti. Och jag menar att Nyans har absolut liksom religiösa förtecken. Det har inte vi.
Ni talar inte i tungorna på årsmöten och så.
Nej, men det här är ju apropå det jag sa om liksom KD i Europa. Mm. Det finns ju inte en, det finns inte en kotte, alltså Magdalena Andersson, Stefan Löfven skulle aldrig få för sig att liksom kalla Angela Merkel eller någon annan representant för liksom KD i Tyskland för någon slags allmänt konservativt parti eller högernationalistiskt parti eller gud vet vad hon har kallat oss, de har kallat oss genom åren, utan där vet man att kristdemokrati är en mitten-höger ideologi som betonar mycket det sociala ansvaret.
Kan du hjälpa mig att förstå, eller har du en take på varför här i Sverige så smutskastar man ner för att vara ett, om jag tar det till sin extrem, så här religiöst fundamentalist eller kristet parti, medan kristdemokrater är störst i Europa.
Mm.
Samtidigt som de som smutskastar er har inga problem med att försvara islam.
Mm.
Så det är många grejer som inte går ihop här.
Ja, och jag tror att det har delvis kanske att göra, alltså jag tror att det blir en jättestor så här existentiell fråga kring svenskhet, värderingar, svenskens förhållande till religion, men också det som är ganska cyniskt maktspel. Man slår där det finns en svaghet. Har vi historiskt sett varit de främsta i att försvara HBT plus personers rättigheter? Svar nej. Där har vi ibland på grund av okunskap, ointresse, varit ute och cyklat. Och vi har gjort en resa, vi har ändrat oss i en del av de frågorna. Det har varit bra, det har varit rätt, det har varit nödvändigt. Jag har drivit det själv väldigt hårt. Så där finns ju liksom en förförståelse historiskt som är liksom ett problem. Sen kommer man till och det blir ju en liksom del av ett maktspel. Så att man väljer att slå på oss där. Det andra tror jag har att göra med att vi har svårt att acceptera att vår lagstiftning, vårt förhållningssätt till varandra, det som gör att Sverige är intressant att invandra till exempel, har att göra med mycket att vårt land är historiskt sett präglat utav kristendomen och kristna värderingar. Vår lagstiftning är i allra högsta grad präglad utav det. Och det har vi svårt att liksom förhålla oss till att det är det. Det är ju fortfarande inte lika mycket nu. Men när jag höll tal om svenska värderingar typ 2018. 16.
16 till och med.
Jag var gravid och spydde som en kalv i Almedalen och ingen visste om att jag var gravid. Oh. Gick ut på scen till en jättestor svensk flagga och fick höra att jag var rasse och att det var sjukt obehagligt att jag hade en stor svensk flagga bakom mig. Då märktes ju den debatten absolut av så här, men finns det någonting som är svenskt? Går du definiera? Jo, men allt är ju bara, vi är ju påverkat av allt möjligt. Jo, absolut. Men det finns ju någonting som ändå gör att du kan spotta svensken på semester. Och jag som då har dubbelt medborgarskap och både är svensk och norsk kan absolut se att det finns kulturella och värderingsmässiga skillnader i bit även mellan Norge och Sverige, trots att vi ligger liksom nästgårds med varandra. Och vi har varit så sjukt obekväma med den diskussionen i Sverige. Och då har vi haft lättare att slå på och späka oss själva och vår egen historia och vår egen identitet.
Det är väldigt lutherskt, är det inte?
Så, ja, absolut. Medan då det nya har varit rädda för, så rädda för att förstå att vi då i mötet med till exempel islam inte har kunnat säga, vad underbart, du är muslim, vad betyder det för dig? Vad är din tro på Allah? Vad innebär det för dig i din vardag? I mötet med mig, ställa de frågorna. Tar du mig i hand, tar du mig inte i hand, varför då? Våga ha den liksom, det åsikts liksom utbytet. Och det är då vi också har missat så här, jaha, du tycker att kvinnor inte ska kunna få lov att gifta sig med vem de vill. Det är ett problem i Sverige. Du måste tänka annorlunda. Den typen av islam hör inte hemma i Sverige. Den här typen av islam kan absolut höra hemma i Sverige. Då har vi inte klarat av att ta den diskussionen heller, tror jag. Mm.
Du säger att vi klarar inte av att ta den.
Ja, inte jag då.
Men jag tänker de flesta i Sverige håller nog med om ditt resonemang. Det är väl medierna eller den här lilla gruppen som kontrollerar megafonerna som har problem med det.
Ja, absolut. Men det präglar ju också vad människor känner är okej att prata och tycka om. Och jag tror att vi har ett mycket större problem egentligen med vet inte om man ska gå så långt som att säga främlingsfientlighet, men främlingsrädsla och absolut fördomar och en del främlingsfientlighet och därmed också till syvende och sist problem med rasism, för att vi ska vara så toleranta att vi inte vågar ta de här samtalen. Vem är du? Var kommer du ifrån? Vad betyder det här för dig? Hur funkar det i din familj? Vi tänker så här. Och så möts vi inte ordentligt, och det gör att väldigt många som har invandrat eller har en annan tro upplever att det är svårt att bli fullt ut en accepterad del, en samhällsbärare i Sverige. Var folkvald politiker till exempel och troende muslim eller komma från ett annat land i största allmänhet. Men vi har också gett då alldeles för stor grogrund till avarterna. Alltså, hur är det möjligt att 240 000 ungdomar bedöms leva i under hedersförtrycksliknande omständigheter i Sverige, och vi vet att den siffran är antagligen låg.
Så det är inte en pytteliten majoritet?
Nej, verkligen inte. Hej Martin Ådahl.
Ja, men du tycker att det finns en någon slags värderingskrock i Sverige idag, eller?
Ja, absolut. Alltså, det är ett fullskaligt värderingskrig skulle jag säga. Mm. Och det är absolut en stor anledning till att vi har tappat kontrollen över många bostadsområden. Det är inte längre svensk lag som gäller på svensk mark i många områden.
Men vad ska vi göra åt det då? När vi gör värderingar?
Det är för det första erkänna att det är så. Jag tror inte att alla, eller jag vet att det är många av våra beslutande ministrar i Sveriges regering som inte ens erkänner att det är så. När jag 2015 sa att ett av Sveriges största problem var jihadism, IS-krigare, radikalisering, då blev jag ifrågasatt av etablerade journalister. Vad är dina källor? När jag sa att det var Säpo så trodde de inte på mig. Vi var tvungna att visa dem i pappren i Almedalen. Så här säger Säpo i sin rapport om problemen med liksom radikala miljöer.
Men vad var Säpos källor?
men vad tänker du?
Ja, men det är exakt den typen av idiotresonemang.
Där tvingas ju du göra journalistens jobb.
Ja, och jag skulle ju snarare önska att vi hade det omvända. Journalisterna borde jaga oss som makthavare i Säpo säger att det här är ett problem. Vad är right. er lösning?
Men om vi säger så här, du målar ju upp mycket problem i Sverige. Man har problem med och invandring, att möta invandrare och liksom vara tydliga med vad gäller i Sverige, och de ska förstå och anpassa sig till landet. Utan det blir lite, ja, någon rädsla för att, jag vet inte, möta de här människorna på något sätt. Men den kritiken, är inte den egentligen mer relevant mot medier än mot Svenne Banan i radhusområdet?
Ja, jo, absolut.
Det offentliga samtalet utgår ju från media. Det är där ängsligheten har funnits, och brännmärkningen och dreven. Och det är ju en ny ledare om dig varannan timme i Aftonbladets
inte
ledare.
Inte idag, jag kommer.
Nej, inte idag. Oj, vad har hänt?
Dagen är ung, Mustafa. Ja. Mycket kan hända.
Jo, men förstår du vad jag vill komma någonstans? Absolut. Det finns ju tjattrande tykonomiklass i samhället som hela tiden ska sätta upp någon slags pekpinnar.
Jo, men och det är ju den här intoleranta toleransen då, där vår självbild är att vi är så toleranta, men i verkligheten så är vi inte det i Sverige, därför att då har vi inte släppt upp de här diskussionerna, och jag tror inte folk fattar hur liksom smal åsiktskorridoren egentligen är, och det gör att vi blir ju mycket sämre på att möta det nya. Jag tror absolut att det är en faktor till att vi har misslyckats.
Kan inte det vara en future som politiker att hela tiden ställa sig utanför åsiktskorridoren och boxa mot allt och alla?
Jo, men du måste ju också ha förmågan att flytta någonting någonstans också. Jag tycker vi har flyttat diskussionen. Alltså, höra Sveriges nuvarande socialdemokratiska statsminister gå runt med en svensk flaggpin. Det hade inte hänt för 5 år sedan. Höra henne säga, hej Sverige, jag älskar Sverige. Alltså det är ett skifte som har skett ändå.
Men det handlar politiken om att påverka Socialdemokraterna och bli bättre än att själv ta över Socialdemokraterna.
Så länge de sitter i makten så får man liksom försöka ändra spelplanen. Men nej, men absolut. Jag är 7 år i opposition, jag är färdig med det. Och det finns jättemycket som vi inte kommer kunna göra om vi inte byter regering.
Ebba, du säger att det pågår en värderingskrig. Jag fick aldrig riktigt svar. Hur ska ni jobba med de här frågorna?
Jag tror att vi måste börja med att fatta att det här kommer ta jättelång tid. Vi pratar generationer. För att nu finns det en misstänksamhet gentemot invandrare. Det finns också en misstänksamhet ifrån invandrare kring kommer man någonsin att bli accepterad fullt ut i det här samhället? Eller kommer man alltid, om jag bara får göra ett litet sidospår, sen lovar jag att komma med några konkreta puckar. Jag hade en av mina pubkvällar i Södertälje. Och där var det en man som var på plats med sina två döttrar. Och han pratade om sina barn som... Han ställde en specifik fråga kopplat till dem och pratade om, de är liksom andra generationens invandrare. Och jag började med att svara med hans fråga, jag önskar så att dina barn inte ska behöva ses som invandrare. Man kan vara stolt svensk-iranier, svensk-bosnier, vad man nu är för någonting. Men att inte alltid bli bemött i första hand som invandrare. Och jag tror att vi behöver ha liksom en bättre plan för hur det ska kunna gå till i Sverige. Men jag tror att vi behöver se att det här kommer ta generationer att lösa. Men det börjar väldigt mycket med att dels kraftigt minska migrationen. Och då vet jag att Morgan Johansson säger, ja men den är jättemycket mindre nu än 2015. Ja, tror jag det. Det var ju hysteriskt 2015 och 2016. Men i jämförelse till vår befolkningsmängd så tar fortfarande Sverige emot 3-4 gånger så många asylsökande jämfört med Norge, Finland, Danmark. Så vi måste fortfarande ner.
Det var 80 000 någonting förra året eller?
Nej, 10 000 tror jag, drygt.
Men, har om du med anhöriga?
Om vi bara pratar asylsökande.
Ja, men det är väl en irrelevant bort.
Ja, men det gör det väldigt, väldigt lätt att jämföra med andra länder och så kommer anhöriga in.
Men när du säger
att
den ska ner, vad tänker du? Ska du ändra på olika avtal som vi har, internationella avtal, eller vad tänker du då?
Jag tror fortfarande att det går att skruva, nej, inte primärt där. Det är, jag tror att det är en ett, det är inte vår politik. Två, om man bara ska prata liksom vad som är realistiskt, jag tror att det är, it's a dead end, så det kommer, det är en återvändsgränd som kommer ta jättelång tid i den mån man skulle vilja slipa på det. Jag tror att vi måste förstå att vi har en jättestor pullfaktor till Sverige i att vi har en väldigt generös anhöriginvandring. I att vi är ett land som är känt för att även om man, det är hyfsat lätt att ta sig hit ändå. Det är hyfsat lätt att vistas här i Sverige fast man inte har rätt till det. Även om du får avslag en gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger. Du kan fortfarande hitta ett sätt att stanna kvar i Sverige. Och det, vi har liksom ett rykte om oss som skapar en väldigt stor pullfaktor till Sverige. Och vi drar också till oss bitvis fel typ av migration till följd av att vi upplevs vara liksom ett låtgåland.
Vad är fel typ av migration?
Arbetskraftsinvandringen kan vi prata om i en separat del, för den behöver också stramas åt rejält. Nej, men personer som inte är beredda att anpassa sig tillräckligt mycket till de lagar, regler, normer och värderingar som gäller i Sverige. Alltså, det är klart att det finns de som vet att i Sverige så, även om du begår brott, grova brott under tiden du är asylsökande, så kan du få lov att stanna. Och det är klart att det drar till sig en typ av migration. Absolut inte all migration, vill jag nu understryka. För det finns ju också
hörde ni det, Aftonbladet ledare? Ja, inte
nej, men,
all.
Nej, men för det finns ju också de som kommer till Sverige för att, alltså återigen, som liknande den här pappan i Södertälje som bara, jag har ju tagit min familj hit till Sverige för att ni hade en helt annan syn än mitt hemland på kvinnor. Jag har ju kommit hit till Sverige för att mina döttrar skulle få mycket, mycket bättre förutsättningar att plugga till vad de vill, att jobba med vad de vill, att älska den de vill, att kunna liksom bygga en annan framtid för sina barn i sin tur. Vad har hänt med den möjligheten när de då har hamnat i ett bostadsområde där det liknande förtryck som de flydde från i sitt hemland möter de nu med förnyad kraft och socialbidragsfinansierat ifrån svenska staten i Sverige? Det är klart att det blir någon slags dubbelsvek att man har liksom lyckats ta sig från ganska tuffa situationer i hemlandet. Tro att nu har vi landat i liksom på ny trygg mark. Här kan vi ha en ny bättre framtid för oss själva och våra barn. Och så blir man lite grann övergiven på nytt. Och här menar jag, jag har sagt det här några gånger, jag tror ju inte att den typen av kriminalitet, den typen av alternativt bestämmande som vi ser i en del bostadsområden hade aldrig tillåtits i andra områden där det hade varit primärt svenskfödda som hade bott. Det har tillåtits utav politiken för att det är primärt invandrare som bor där. Och det om något är rasism.
Du sa att vi hade inte tillåtit det här om inte det hade varit för att det är ett invandratätt område.
Mm.
Är du säker på det? Alltså det här det sista som du sa, att vi har låtit det gå så pass långt. För jag lyssnade på ditt tal också i Järvaveckan.
Mm.
Då sa du också att det är att skjutningen och allting det har kunnat gå så pass länge på grund av att det är just invandrare som bor där. Är det säkert att det är på grund av invandrare som, att det är invandrare som bor där som vi har låtit det gå så pass långt?
Ja, jag tror det.
Om det var skotthål i Jonna Simas dörr, tror du hon hade låtit som hon låter på ledarspalterna?
Nej, men jag tror inte att, alltså har man jag är uppvuxen på landet utanför Uppsala i en liksom, folk tror ju bara för att man är borgerlig och kommer i en finkavaj att man är född med silversked i mun. Det är jag inte, vi har alltid haft mat på bordet, men jag är uppvuxen i hyresrätt i Uppsala och det har bitvis inte alltid varit så himla lätt. Även om det finns de som har haft det mycket tuffare. Men bilbränderna 2009 i Uppsala, i Gottsunda, då hade vi bilbränder 42 nätter i rad. Någonstans efter den första, det hade gått x antal nätter, jag minns inte hur många. Så tog jag bussen ut till Gottsunda, så gick jag runt i området och bara pratade med folk en hel dag om vad de tyckte. Och tänkte, och ingenting har ju ändrats egentligen, det har snarare bara blivit värre i fler bostadsområden kring att man möter det här varje dag på olika sätt. Kommer aldrig glömma ett möte som jag hade med en lokal kioskhandlare som sa det, men ni måste ju fatta, vi möter det här på morgonen när barnen ska till skolan, så sker det droghandel på den gatan där vi bor. Vi möter det här när barnen ska hem på eftermiddagen. I den trappuppgången där han bodde på Bandstolsvägen var 85% av alla vuxna som bodde i den trappuppgången hade inte ett jobb att gå till om dagarna, och det bodde massa barn där som aldrig fick se sina föräldrar gå till jobbet. Han hade haft hur mycket brott som helst mot sin lilla kiosk på ett år. Han sa, ni har ju helt övergivit oss. Var är ni någonstans? Det är ingen idé för mig att anmäla, för det läggs ner omedelbart.
Och så ser det ut i hela landet för övrigt.
Jo, och det har blivit så i mycket, mycket större utsträckning. Mm. Men det är fortfarande så att det är inte på samma sätt om du bor i till exempel den orten som jag bor i på landet utanför Uppsala, eller om du bor i centrala Uppsala, eller om du bor i centrala Stockholm, att du möter den här kriminaliteten där det verkligen är någon annan som har tagit över din lokala matbutik till exempel och bedriver alternativ verksamhet i dina hyllor. Och det går inte att sätta hårt mot hårt, därför att det pågår en annan punktinsats i Rinkeby istället, och den har effekt. Men så är man där i 8 månader och sen så får man höra, nu måste ni till en annan ort och göra en insats. Så har man lyckats efter 8 månaders liksom punktarbete någonstans, men sen kan man inte hålla i den utan man flyttar någon annanstans. Och det gör ju att man inte liksom långsiktigt klarar av och knäcka det. Och det är väl liksom den andra faktorn. Jag tror inte vi fattar hur otroligt mycket fler poliser vi behöver ha i relation till vår folkmängd för att liksom återta kontrollen. Mycket av mitt föräldraskap går ju ut på att mina barn vet att har jag sagt nej så är det nej.
Vad händer om de ändå inte lyder?
Ja, men än så länge är de ju tillräckligt små för att jag liksom handgripligen ska kunna lyfta dem. Liksom. Men, nej, men det måste få konsekvenser. Det kan inte bara att det liksom inte spelar någon roll. Och då, men nu kan vi ju prata om saker och ting. Det går ju att gå in med lågaffektivt bemötande och säga, nu backar vi hem. Jo, men det är därför jag har så dåligt tålamod i en del partiledardebatter istället. Jag förhandlar hemma. Nej, men då får man ju backa undan och men säga så här, okej, men då om du väljer att göra det här som du vet är fel, då kommer du inte kunna få lov att göra det här, och då pratar vi hemma vid. Men det samma sak gäller ju i stor skala i samhället också. Och nu vet en hel del kriminella, det går att bete sig så här utan att det får konsekvenser. Det tar tid att rulla hem.
Jag vill ställa en fråga angående det här misstroendet mot Morgan Johansson som var. Kan du bara berätta hur det går till när man riktar ett misstroende? Alltså, nu var det SD som initierade. Gör de det själva eller pratar de med er innan och säger att vi kommer göra det? Vad står ni? Hur går det till från början?
Mm. Det kan man ju göra olika. I det här specifika fallet så SD bestämde sig för att de skulle göra det här. Vi fick heads up, men de bestämde sig för att det här skulle de göra. och jag hade kanske gjort det här i steg. För att vi fick ju den väldigt sakliga, allvarliga kritiken ifrån KU dagen innan eller samma dag. Och jag hade kanske velat...
Exakt.
Koka grodan lite långsammare. Nu inte nödvändigtvis. Jag menar inte att Morgan Johansson var grodan här i det här sammanhanget. Utan bara så här mediasyken så att säga. För folk hängde inte med. Det gick från 0 till 100 liksom. Och du hann inte förklara för folk. Okej, nu finns det jättesaklig kritik här mot hur en person har skött sitt ämbete. Sin uppgift som statsråd. Inte bara att man har misslyckats politiskt utan som statsråd. Och det fick ju jättelite utrymme för att man drämde i med storsläggan på en gång. Men det är ju lite på taktik. Men det handlar också om legitimitet. Folk behöver hinna hänga med.
Fast finns det någon, tror du, i det här landet som litar på att Johansson kan stävja kriminalitet? Behöver det förklaras? Alltså,
nej, men det är uppenbarligen så finns det ju, för uppenbarligen tror ju Magdalena Andersson på honom. Jag trodde ju att hon skulle ha gjort en regeringsombildning i höstas där han hade fått något annat uppdrag.
Har du någon teori om varför han sitter så säkert?
Ja, men de är inte seriösa nog för en partiledare att dra. Men någonting gör ju att hon har låtit dem
vara kvar. Varför åkade ni på misstroendet?
Ja, och jag misstänker att du är på väg efter så här, tyckte vi att det var rätt i sak egentligen eller var det liksom strategi?
Jag tänker så här, när du gav förslaget till Magdalena Andersson, kan du bara säga vad det var för något?
Mm. Det är ju lite avancerat på, liksom, politiskt upplägg i mitt erbjudande. Dels, konkret så sa jag till henne så här. Om du ser till att Morgan Johansson får gå, jag struntar i hur det går till, men se till att Morgan Johansson får gå, så lovar vi att även om det nu, Amineh Kakabaveh skulle ju då kunna få för sig och ändå stötta SD eller be SD om hjälp i ett misstroende mot Magdalena Andersson, så kommer vi ändå med liksom koppling till NATO-frågan att se till att du sitter i orubbat bo. Det vill säga, alltså hade det kommit fram att någon minister, jag vet inte, har gjort något fruktansvärt, haft ihjäl någon människa, det är klart att vederbörande ändå skulle haft förtroendet att få lov att sitta kvar. Vi hade ju ändå dragit ett misstroende såklart. Men kopplat till NATO-frågan. Jag gjorde det av flera anledningar. Dels för att jag visste att det fanns en oro över att om Magdalena Andersson visade sig svag i förhållande till Morgan Johansson så skulle vi börja plocka fler ministrar. Alltså plötsligt så kanske Peter Hultqvist skulle sitta löst. Eller hela regeringen. Jag visste att det fanns en sån oro. Då hade vi möjlighet att möta upp den. En del trodde jag att den inte fanns. Jag visste att den fanns. Därför valde jag att möta upp den. Det andra handlade om att i en del... När det blir väldigt låsta lägen i politiken. Och det här är mer vanligt i internationell politik. I diplomatiska förhandlingar. Så trots att saker och ting inte nödvändigtvis är en helt logisk lösning så ändrar man ändå dynamiken i situationen. Man erbjuder en väg ut för att alla andra uppfattar att ja, men titta här finns ju en väg ut. Så att det liksom psykologin runt situationen blir annorlunda. Och det var den dynamiken jag försökte skapa och jag tycker också att det lyckades. Det tredje handlade ju om att jag vet att det går trögt i förhandlingarna kring Sveriges NATO-ansökan. Och jag vet att Amineh Kakabaveh är en stötesten där. Jag har jättestor respekt för henne som person. Men jag har väldigt lite respekt för att Magdalena Andersson har valt att vila hela sitt regeringsunderlag på en separat uppgörelse med en politisk vilde.
Får man säga politisk vilde?
Ja, det får man. Och allt annat är bara försök till fokusförflyttning.
Men tycker ni att misstroendet hjälpte till NATO-ansökan när fokus återigen blev på Kakabaveh?
Den frågan bygger ju på två grundföreställningar och jag håller inte med om någon av dem. Den första, att till exempel då Turkiet skulle ha mindre koll på situationen med Amineh Kakabaveh bara för att det inte hade skrivits om det i svensk media så mycket de senaste dagarna. Alltså fokus fanns redan på Amineh Kakabaveh i den politiska realiteten med Sveriges NATO-ansökan. Det avgörs inte av att det plötsligt blev en stor diskussion om det i Sverige där Ann Linde och Damberg beklagar sig över att vi satte fokus på Amineh Kakabaveh. Det fokuset fanns redan i den faktiska realiteten som gäller Sveriges NATO-ansökan. Det bidrog inte vi till, och bara för att det plötsligt nu diskuterades i svensk media. Hänger du med på det resonemanget?
Ja.
Ja. Det andra bygger på grundförståelsen om att det skulle vara oppositionen, jag som är partiledare för Kristdemokraterna, som är ansvarig för att Magdalena Andersson har valt att tillträda med ett avtal med en politisk vilde. Det är ett val som hon har gjort, inte jag. Och någonting är väldigt märkligt med det svenska medielandskapet, där journalister gång på gång pressar mig, håller mig som ansvarig för uppgörelsen mellan Magdalena Andersson och Amineh Kakabaveh. Alltså den frågan måste ställas till henne.
Och jag förstår att er roll som opposition är såklart att se till, alltså att rikta ljus mot, eller lampan mot, den här konstiga uppgörelsen. Men jag tänker så här, i det här läget vi befinner oss med NATO-ansökan.
Men jag erbjuder ett sätt att få bort den dealen. För det var det tredje skälet till erbjudandet till Magdalena. Var ju, hon hade då också kunnat säga, titta, nu är dealen borta. Min regering vilar inte på grundval av en uppgörelse med någon som kan kopplas till PKK. Det hade varit en på riktigt kunnat lösa ut en del av det som är stötestenen i NATO-ansökan.
Hur tror du det uppfattas av svenska folket om du har sagt så här istället? Magdalena, jag vet att det är tuffa tider. Vår NATO-ansökan hänger i luften. Jag lovar från KD att inte rikta någon misstroende mot dig fram till valet, för att det här NATO-ansökan ska gå igenom, för Sveriges säkerhet hänger på det här.
Men det bygger på att på något vis ett ansvarsutkrävande av Morgan Johansson hotade Sveriges NATO-ansökan. Och det är fel, menar jag. Varför Socialdemokraterna är experter på att behålla makten. Alltså jag är djupt imponerad över att man har lyckats sitta kvar. Alltså på riktigt, de har ju navigerat genom helt eländiga farvatten och ändå lyckats sitta kvar. Det är ändå
respekt.
Ja, det är värt sin märkliga respekt, helt klart. Varför skulle Magdalena Andersson på något vis försätta sig i ett läge där hon lämnar ifrån sig makten och säga nej, om ni plockar Morgan Johansson, då avgår jag. Det är klart att hon inte hade tänkt avgå. Men hon trodde att vi skulle vara liksom, nu ska vi hitta något bra icke-engelskt ord här. Att vi skulle vara fegisar och inte syna hennes bluff. Det var därför hon gick all in och hotade med att avgå. För att det var ett förhandlingstaktik gentemot Amineh Kakabaveh. Att vi hotade med misstroende mot Morgan Johansson, eller drog ett misstroende mot Morgan Johansson, det hade varit fullt möjligt för Amineh Kakabaveh att stötta det. Då hade hon bara inom citationstecken fällt en justitieminister. Det hade Amineh Kakabaveh kunnat leva med, och så hade hon kunnat försöka förhandla lite mer i den situationen. När Magdalena Andersson sa då avgår hela regeringen, då satt hon fullt tryck på Amineh Kakabaveh och säger så här, ska du verkligen vara ansvarig för att hela den här regeringen tvingas gå? Och det var ju också det som gjorde att de lyckades få henne till slut att bara lägga ner sin röst.
Okej, och allt det här taktiksnacket är ju jättespännande om man vill följa politiken och insats. Men hur tror du att hela det här, när det är över, hur har det uppfattats av svenska folket?
Nej, men jag tror inte att, på det stora hela tror jag inte att det har varit positivt egentligen för någon. För att sakdiskussionen har ju försvunnit. Men jag skulle säga alternativet då, är att vi skulle ha förklarat, nej men vi tycker att Morgan Johansson ska sitta kvar. Vi tycker inte att han har misskött sig, vare sig politiskt eller i sitt ämbete som statsråd. Alltså, jag tycker inte så. Jag tycker
nej,
att han har misskött sig.
Det är mindre än 100 dagar kvar till valet. Då får ju ni byta ut regeringen under de här 100 dagarna. Vad ska han göra under 100 dagar?
Ja, mindre dåliga beslut.
Ebba, jag vill gå tillbaka till kriminaliteten. Och vi vet att det finns en enorm polisbrist, och det är inte bara brist på antal poliser, det är också vad de lägger ner sin tid på. En stor del av den tiden går åt på att jaga människor som är helt hederliga medborgare men som kanske röker lite cannabis då och då istället för att gå ut och supa. Och
ska vi prata knark nu? Ja, det är vi på ja. Väg.
Och vi vet att en stor del av gängkriminaliteten finansieras av cannabis. Varför kan inte högerblocket gå ihop och säga att kriget mot knark har inte funkat? Den av kristna värderingar arvet vetenskaplig metod har visat att det här inte kommer att funka. Och det här förstör mer än det hjälper människor som behöver vård. Varför kan vi inte avkriminalisera, varför kan vi inte legalisera det, skatta skiten ur det, ta skattevinsterna för att erbjuda vård och öka polislönerna?
Vilket knark pratar vi om? Vilket
om vi bara håller oss till cannabis.
Hålla på med lagligt.
Om vi säger bara cannabis, vi börjar där. För den
rökelserna
vet vi,
i templet, du vet.
Mindre skadlig än alkohol, etc. Vi börjar med den, det är the light stuff. Men jag tror det skulle finnas ett brett folkligt stöd för det om högerblocket.
Nu sitter han inte här i tjänsten. Man är ju sugen att fråga polisen om det är cannabiset som är problemet.
Det är en väldigt stor del av försäljningen. Ja, det är den vanligaste drogen som
den omsätter upp till 9 miljarder i Sverige.
Vad skulle
förmodligen mer. Förmodligen mer.
Men vad är din lösning för kokainet då?
Nej, men vi håller oss bara till cannabis.
Jo, men vart är du på väg någonstans? Slutande
jag är på väg till avkriminalisering av alla substanser. Men att vi legaliserar cannabis så att vi kan få in skattepengar på det. För att bevisligen funkar inte kriget mot knark. Den har inte funkat i USA, den har inte funkat i en mängd europeiska, den har inte fungerat någonstans.
Nu är vi ju inte i Colombia, det är liksom inte Farc-grillan som härjar i Sverige än.
Nej, men vi är på väg dit.
Men jag ska ju säga så här, Sverige har inte ett krig mot knarket.
Nej.
Vem är det som möter knarket vid svensk gräns? Det är tullen.
Nej, det finns ett inrikeskrig mot knarket.
Ja,
vi fängslar och jagar människor som har spårmängder av cannabis.
Ja, men om vi börjar med liksom det stora införseln till landet. Jag menar att vi har inte ett krig mot knarket i Sverige, för vi har alldeles för öppna gränser. Och de som då ska göra tillslaget mot till exempel en stor lastbilstransport till exempel. Mm. Och så har du ganska mycket knark i den, så det är värd väldigt mycket. Det är då två tulltjänstemän som står där. De ska då ringa dit polis. De bär inte vapen. De får inte bära vapen.
Får vänta, nu blir det fokusförflyttning här. För nu kör du politisk vilda på mig.
Okay?
Okay, nu
vänta
upp dig.
Tills jag plockar fram min politiska vilda sida. Den
vill vi se.
Jag sitter väldigt begränsad.
Vi struntar i min benämning kriget mot narkotika.
Min poäng är att vi bekämpar inte narkotika.
Varför ska vi hålla det illegalt?
Vi har inte gett vare sig tullen eller svensk polis eller kustbevakning de resurser som behövs.
Varför ska vi hålla det illegalt när vi vet att ingen hjälps av att det hålls illegalt? De enda som hjälps är de gängkriminella. Polisen spenderar enorma resurser på att jaga cannabisrökare som sitter och kollar på Family Guy och käkar mac and cheese. När de har
jobba.
Mycket mer viktigare
de
saker
borde
att
jobba. Nu är det protestantister eller
Nej, men så här. Jag tror säkert att det kommer komma liksom en diskussion kring cannabis kanske i Sverige de kommande 10 åren. Vi kommer inte att vara drivande i det. Jag tycker att det är felände. Jag tycker att det är fokusförflyttning. Men de stora problem som vi har med kriminalitet i Sverige, att då börja i änden.
Som finansieras av cannabis.
Jo, men om då börja i änden och säga, istället för att säga stryp knarken först vid gränsen, gör det möjligt med mycket av de verktyg som annan polis har i andra länder, ge dem till svensk polis, se till att de får 10 000 fler kollegor och liksom bättre förutsättningar att faktiskt överleva ut på fältet. Istället för att börja i den änden så börjar man i änden så här, låt oss börja legalisera saker.
Varför tror du Tyskland har gjort det?
Ja, delvis för att de har...
De är kristdemokrater.
Men jag har inte sagt att Angela Merkel hade rätt i allt.
Ebba, vad är din erfarenhet av cannabis? Har du testat?
Svar nej.
Vill du testa?
Har du testat några droger?
Nej.
Va?
Ingenting.
Nej.
Alkohol har du väl druckit?
Absolut.
Ja, det är en
okej, men Ebba?
Jag röker cigarrer. Det är liksom...
Ebba röker cigarr? Dricker du whisky med?
Konjak.
Du är lite punschveranda sådär.
Blir man punschveranda för att man dricker konjak istället för whisky?
Det blir så här konservativt, sitter i biblioteket och låtsas man allmänbildad.
Okay, men
jag sitter på trappen efter att jag nattat mina barn en fredag.
Ska trosamfund få statsbidrag?
Ja, men inte vilka trosamfund som helst och inte till vad som helst.
Men vad får jag?
Ja, men till exempel Frälsningsarmén bedriver fantastiskt arbete med hemlösa. Många av de allra mest utsatta som övriga samhället inte klarar av att fånga upp. Klara kyrka i Stockholm till exempel, som ja, jag har sett deras arbete på nära håll på olika sätt, och som ett tag på grund av en teknikalitet inte ens fick lov att ha hemlösa i sin kyrka på natten här i vintras. De borde få stöd för sin verksamhet. Alltså det finns mycket socialt arbete som en del av våra religiösa samfund bedriver som är svårt för någon annan del av samhället att matcha, och det borde de få stöd för. Men det är det här jag menar, här blir svensken så feg då, alltså, eller det svenska beslutsfattandet. Ja, men skilj på dålig och bra religion. Jag hade folk som var galna efter att jag hade sagt att det finns bra och dålig religion. Det är klart att det finns det. Jag menar alltså inte att kristendomen är bra och islam är dålig. Jag menar att det finns bra och dålig islam. Det finns bra och dålig kristendom också.
Och det är dålig kristendom?
Ja, till exempel att frälsa folk genom att hota med halshuggning. Det är väldigt dålig.
Finns det kristna kristendom som gör
det? Det fanns någonting som heter korsriddare ett tag. Mm. Det var ett koncept som var populärt under en period. Det har vi slutat med.
Det var väl ändå rätt länge sedan.
Exakt, my point. Men liksom, vissa religioner har gjort längre resor än andra.
Skulle du säga att en del av kristendomens styrka, eller kanske väststyrka, att man besitter en slags självkritik som du kanske har just nu? Som man kanske i andra delar av världen inte har när det kommer till ens religion och kultur?
Ja, men... ja, och jag tror att vilken bra fråga. Jag försöker ge ett svar där jag härleder vad det beror på.
Ja, vi har gått om till det, eller hur, Andrea?
Nej, men jag tror att en styrka, ja. Men jag har inget bra svar på varför. Har du ett bra svar på varför? Eller, och håller du ens med om påståendet?
Men jag håller med om det. Om att det är någonting jag märker är att, och i Sverige kan det gå till överdrift. Att, ja, men inte är vi någon, alltså snarare att allt
det är för
bra.
Att vi jobbar lite jante också.
Ja, men exakt. Mm. Medans i andra sammanhang så kan man försköna det man har.
Du hade ju upplysningen och reformismen.
Exakt, det är det jag är lite ute efter.
Absolut, och
den har man ju inte haft i den islamiska världen, eller jag ska uttrycka mig på samma sätt som kanske här.
Nej, och jag kan märka att om jag för den här konversationen om just kulturskillnader och värderingskonflikter, så kan mina landsmän hålla med mig i privata rum. Men om du skulle kliva in, så vill man inte att du som tredje person ska höra att vi för kritik.
Och vad beror det på då? Har inte det att göra med då att jag gör mig... Att jag då på något vis, har inte det att göra med någonstans med att man är orolig för att grundrespekten inte ska finnas.
Ja, och
att man är van att vara minoritet och slåss.
Ja,
för
exakt.
Sitt.
Och att du kommer att trycka ner oss ännu mer. Ja. Medan så funkar det ju inte i svenska rum. Där pratar man gärna om det som är dåligt eller inte funkar och sådär. Det ser man inte som problem alltid nödvändigtvis. Men det är för att man är i en slags majoritetsdominansposition.
Men jag tror ju att om man ska prata och bygga broar och möjlighet att överbrygga det här, så behöver vi ju hitta en dubbelhet i att det behöver finnas en större ödmjukhet inför, okej, islam i Sverige behöver göra en resa. Man behöver hitta sitt sätt att liksom anpassa sig till, visa större ödmjukhet inför att vi har kanske inte alltid landat rätt, och särskilt inte i den här kontexten som vi ska kunna operera i nu eller leva i. Men också ifrån andra sidan att skapa en större trygghet i att vi kommer att visa respekt för dig och din tro. Och jag uppfattar att bilden med rätta är att vi är rädda för människor som tror på någonting i Sverige. Vi har svårt att förhålla oss till det. Och då går garden omedelbart upp. Då vill man inte visa den typen av ödmjukhet eller förmåga till liksom resonemang och nyanser. För man förutsätter att man kommer behöva gå i full försvarställning från början ändå. Då vill man inte ge ett lillfinger. Liksom.
Ebba, jag har en fråga till dig.
Du är så tålmodig.
Jag följer dig på sociala medier, framförallt på Instagram, och du ser oftast väldigt glad ut och jättemycket energi, men vid ett tillfälle reagerade jag på det var någon kväll det var någon från Aftonbladet som hade skrivit en ledare som jag vill minnas att du blev rätt så ledsen över Det handlade om Lena Melins ledare. Ja, hon skrev den 5 maj.
Just det. Och det är
vill du, för det där tog du illa vid dig, eller?
Ja, men hon var inne på och hade synpunkter på min mammaroll och att jag var småbarnsförälder. Hjälp mig att minnas.
Jag kan läsa så här. När det gäller Ebba Busch handlar det snarare om prioriteringar. Hon är partiledare och ensamstående med 2 yngre barn. Hon har med andra ord ont om tid. Är det Elgalor med specialdesignade kläder som hon ska prioritera? Busch bestämmer självklart vad hon själv vill lägga sin tid på. Men det underliggande budskapet till väljarna är ändå att det kanske inte är roligt att vara partiledare. Det är skojare att ha på sig klänningar och gå på fester.
Mm.
Och det där tog du väldigt illa vid dig, eller?
Jo, men alltså, det finns ju några klassiska knep för att ofta då praktiserade utav, enligt liksom i alla fall, någon slags feministisk diskurs, sätt att liksom förminska kvinnor på. Antingen att fula ut dem som dumma blondiner. Det är liksom att man är ytlig, att man är liksom blond bimbo. Så den har jag också testat på några gånger och fått kastad på mig. Eller att man är hysteriska, att man är liksom känslostyrd och inte klarar av ett rationellt beslutsfattande. Kvinnor är alldeles för känslomässiga för att vara beslutsfattare. Och det tredje och kanske värsta, finns säkert fler, men det här tycker jag är de mest vanliga i alla fall, det är ju att man är en dålig mamma.
Mm.
Och det är ju, alltså, jag tycker ju, jag har ju mött det här en del ifrån män, men mest faktiskt ifrån kvinnor. Och jag, det är 2022, 2015 när det diskuterades, Göran Hägglund hade avgått, det diskuterades vilka som skulle kunna vara möjliga kandidater till att bli partiledare efter Göran Hägglund. Då satt alltså politiska kommentatorer i tv och sa så här, sen har vi bla bla bla, vi har bla bla bla, sen har vi den här personen, sen har vi också Ebba Busch, men hon är gravid så att hon är inte aktuell, sen har vi den här personen, bla bla bla. Alltså man räknade bort mig för att jag var gravid i svensk public service utan att tänka på det. Utan att ens fundera på så här, det här kanske är ett beslut som hon själv kommer att behöva ta. Och så 2022, 7 år senare, så kan man då fortfarande få den här typen av känga, att man på något vis skulle vara en dålig mamma. Och att man också inte, det är ju som en del av oss partiledare och politiker som är mer aktiva på sociala medier har blivit kallade för liksom semi-influencers, eller sen håller de på med sina Instagrams och så här. Ja, men vi gör ju som många andra kvinnor gör. Vi gör det också. Det är inte så att jag inte gör en skuggstatsbudget. Det är inte så att jag inte går fram med motioner och andra alternativ i kammaren. Men jag gör en Olof Palme. Jag tar politiken där människorna är. Och människor är i sociala medier också. Så jag gör pubkvällar, jag gör torgmöten, jag gör presskonferenser. Men jag finns också i sociala medier. Och jag finns också i sociala sammanhang som Elgalan. Men jag funderar, min inbjudan blir tillbakadragen.
Kan det vara så enkelt? För både Aftonbladet, ETC och ibland DN med attackerar dig hejdlöst tid som annan. Och det är framförallt kvinnor som gör det, har jag noterat. Kan det bero på så enkelt som att de är sura för att du är snyggare än vad de är?
Men jag tror inte att det är, jag tror inte att det är så enkelt. Och sen är det också så här, jag är sjukt obekväm med att prata om hur jag ser ut. Jag har liksom varit mobbad för hur jag såg ut. Alltså,
va?
Men jag har fått höra, dels har jag fått under hela min uppväxt fått höra att jag inte ser svensk ut i en väldigt negativ bemärkelse då. Inte sett som någonting positivt. Apropå att jag liksom blev kallad för rysk postorderbrud här online, såg jag i något sammanhang.
Ryska brud är ju snygga.
Ja, visst. Nej, men så. Och jag har fått höra att jag ser konstig ut, att jag har konstiga tjocka kinder, att jag har en krokig näsa. Alltså, jag har fått höra alla möjliga saker när jag växte upp. Och jag var alltid alldeles för lång, och sen var jag för stor, och alltså allt möjligt. Jag bestämde mig ganska tidigt för att jag, och jag hade några äldre tjejer som var så otroligt, otroligt bra när jag var typ 15 år och led jättemycket av det här. som bara sa, men du behöver inte vara ditt utseende. Du kan ju vara någonting annat.
Men jag...
du behöver inte fundera på om du hör hemma bland de snygga tjejerna eller de söta tjejerna eller de korta tjejerna eller vad det är för någonting, utan bara var något annat. Bestäm att du är något annat än ditt långa blonda hår.
Privat, men allt det du nämner, inte det var avundsjuka. Jag har ju inte träffat en enda kille som har något uns av testosteron i kroppen som inte tycker att du är attraktiv. Vem man än pratar om, de pratar politik och så Ebba.
Ja,
då är det liksom,
det kan ju då också landa i att man tänker liggbarhet istället för att tänka, är det här bra eller dålig politik för landet? Och så visas man inte respekt.
Ta Hosanna Marin i Finland som är jättepopulär. Det är samma där. Alltså det går ju ofta hand i hand med kvinnliga ledare att de kanske inte Angela Merkel, men ta Finland. Alltså, så är diskussionen på nätet och när jag pratar med folk tycker
du,
vad man vill om det.
Du är inne på farlig mark nu. Så.
Ja, men det är ju det här som skapar content.
Okej, men Ebba?
Nej, men jag tror bara att man kan hitta allt möjligt. Det är klart att det är förtroendesänkande om du kan utmåla någon som ytlig. Och det bara för att jag inte klär mig i säck och aska och har hittat mascaraborsten, så betyder inte det att jag slutar vara en tänkande individ. På samma sätt som jag blir råförbannad när folk då gav sig på Isabella Lövin och tyckte att hon borde hitta en kam och liksom en puderborste. Skit i det! Vill ha en komplimang? Ge mig en komplimang. Jag tackar och tar emot den. Jag kommer inte känna mig förminskad för det. Men försöker man liksom vara någon lite kärrig kommentator någonstans och på något vis får det låta som att för att jag har då långt, blont, fluffigt hår så är jag plötsligt inte kapabel att fatta liksom bra politiska beslut. Då är vi... Det är en sjukt dålig låg nivå och vi har liksom haft nog av det i Sverige tidigare.
Jag ska bara tillägga att jag har suttit med riksdagsledamöter för Vänsterpartiet som tyckte att den texten var vidrig av Lena Melin. Så,
och det ska jag säga, det har ändrats. Jag upplevde att det var väldigt svårt att få stöd ifrån vänsterfeminister förut. Nu känner jag att det är mycket, mycket lättare. Birgitta Olsson var en av få personer som försvarade mig våren 2015 då när jag skulle kandidera och var gravid till partiledare. Nu har vi liksom, jag har haft stöd av Amanda Lind, Märta Stenevi, Linda Snecker. Alltså där har det på något vis hänt någonting i någon slags ny generations feminism, systerskap som jag uppskattar väldigt mycket.
Jag har inte sett någon seriös person i svensk offentlighet som har försvarat den texten och andra texter som har kommenterat ditt utseende.
Och det är jätte... Jag tror ju att det kommer att komma ett skifte förr eller senare. Sen är det ju så här, mitt problem är ju inte att det skrivs egentligen. Mitt problem är att det uppenbarligen tycks någonstans. Eller som när vi var uppe på 13% i maj 2019 och jag fick höra att det var för att jag var en shampoo-reklam på slätt klackar. Ja, det var jag väl innan också i sådana fall.
Hej på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fin människa. Du har betalat biljet på klubb Gista Måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Tack vare dig så är det möjligt för grabarna att köpa kaffe latte ute på torget. Betalar kningar. Köpa blodpudding till familjen. Oka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering, ibland. Dit bidrag gör grabarna mycket glada. Dit stot gör Gista Måltid möjlig, helt enkelt. Tak, min vän.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.